Hej och välkomna till Artists Alive. Det är Gustav Seventin Elvström och det här är en podcast där jag intervjuar artister om sina karriärer och projekt så att just du kan göra din grej. Och med mig för det 90:e avsnittet av programmet är Abela. Hej!
Hej! Vad kul att vara här.
Tack, jättekul att du är här. Kan du berätta lite kort vem du är för de som kanske inte har hängt med i svängarna lite grann?
Absolut. Jag är Abela då. Jag är artist och låtskrivare hemma från Österbotten, en liten stad som heter Kaskö där i Finland. Men idag bor jag i Stockholm sedan några år tillbaks. Och jag har släppt musik nu. Jag släppte min debutsingel 2019. Och sen har jag släppt en EP och ett album. Och lite så. Och ja, det är väl ungefär vem jag är.
Ja, och vi kommer in på det lite senare. Plus att du nu är aktuell med en deluxe-variant på ditt album.
Ja.
Lost Extended Cut, som vi också kommer prata om lite grann. Men så att det ska bli lite relatable till lyssnarna så undrar jag bara, hur var din dag?
Den var bra. Jag känner att jag börjar hitta lugnet lite. Det har varit så här stressiga veckor. Du har problem att få ner pulsen. För att du har kanske liknande att jag har alltid så många projekt på gång. Ja. Och jag vill alltid göra så himla mycket. Och ibland då känner jag, nu måste jag chilla lite. Så jag har haft en bra dag idag. Väldigt bra.
Bra. Jag har haft lite the opposite.
Sorry.
Vilket är kul. Nej, men lite stressaktiga grejer. Jag håller ju på med stand-up så att jag har en massa repliker att memorera och sådär.
Jag är så imponerad.
Ja, jag är imponerad vad du gör.
Stand-up är coolt alltså.
Ja, men jag har lite kompisar som håller på med det. Och sen också, några kompisar till min mamma är också stand-up-komiker. Så tänkte jag, men jag vill också, du vet. Så har jag bara gjort det några gånger nu. För att liksom, why not?
Så coolt.
Ja, om vi går in på hur din karriär började lite grann. Hur visste du att det var musik du ville hålla på med?
Jag har alltid varit den här tjejen som har sjungit på alla skolavslutningar och jag spelar olika instrument och jag har varit med i olika musikaler och grejer, men det har alltid bara funnits där och jag har bara hoppat på det. Och det var inte förrän jag flyttade utomlands första gången, jag flyttade till Italien, som jag blev utan allting som hade bara varit där, som jag märkte att hur mycket jag behöver det egentligen. Så när jag var där så började jag köpte en liten bok som jag började skriva massor i. Började skriva massor med texter och sen då jag åkte hem tillbaka till min studiestad, jag bodde i Åbo då när jag pluggade på universitet. Så sa jag till mitt band liksom att men varför spelar vi bara covers när vi kan göra egna låtar? Då kom jag med alla mina texter, hörni, jag har gjort det här. Och på den vägen är det egentligen, då fattade jag liksom att det här är någonting jag måste göra för att jag blir bitter om jag inte gör det. Så jag bara kör då helt enkelt.
Kanon. Och sen, hur lång tid tog det från att du förstod att det var egen musik du ville göra tills din första singel kom?
2 år rent tidsmässigt egentligen. Och det beror på att jag hade 1 år kvar av mina universitetsstudier. Och egentligen borde det ha tagit 2 år, men jag var lite crazy och jag ville bara få slut på det. Så jag gjorde ett galet år, det bara plugga. Blev klar. Sen flyttade jag till Stockholm och då var jag så här, någonting måste hända! Och då bara kontaktade en producent och bara, jag vill släppa en låt! Och hon bara, okej! Okay. Och så gjorde vi det och så släppte jag skiten direkt. Jag tog med en gitarrist i studion och bara, nu ska jag spela in en låt till mig! Och så släppte jag den och så kände jag att nu är jag på gång liksom. Och så har det fortsatt egentligen, jag bara gör grejer.
Ja, man måste ju verkligen ha ett slags confidence för att kunna göra det. Har du någonsin tvivlat eller sådär, eller har du bara varit liksom självsäker, bara, men nu gör jag det här? Eller fanns det liksom moments där du kände bara, jag vet inte hur det ska gå?
Jag tror att det är väl hela tiden.
Ja.
Det är liksom lite upp och ner att vad håller jag på med egentligen, men så bara kör jag ändå för att jag är väldigt, jag är en doer, alltså jag bara gör grejer och ser liksom what sticks. Så jag bara slänger ut olika saker. Och när jag märker att jag blir glad av något, då vet jag att då ska jag göra mer av det.
Ja, det är jätteviktigt.
Ja, vem vill inte vara glad?
Liksom? Ja, precis. Men också att bara göra saker som du säger. För att man vet ju inte vad som blir en hit. Och allting måste ju inte bli en hit heller. Men bara att man tycker att det är kul själv. Och att man har kanske en liten publik som också tycker det är kul. Och Men då kan det bara bli bra, eller hur?
Ja, precis. Så är det absolut. Och tvivlar säkert liksom många andra också. Tvivlar ju hela tiden eller ibland. Men det är liksom bara the down days. Och sen nästa dag, då är det bra igen. Och så kör jag igen.
Ja, ta en sak i taget. Bara, ja. Och staka ut lite mål.
Ja.
Ja, så man vill ha någonting gjort.
Absolut.
I framtiden.
Jag älskar mål, manifestations, listor. Det är min grej.
Har du något sånt här mål som du vill ha klart till när årtiondet är över?
Ja, det har jag nog. Jag skulle bara vilja, för jag har så mycket olika projekt hela tiden som håller på. Och jag skulle bara vilja, istället för att ha liksom så här många, jag skulle vilja att någonting skulle flyga lite så att jag ser var jag ska koncentrera min energi. Och jag skulle vilja släppa min musik, spela på större ställen, utomlands. Jag skulle vilja spela i Brasilien, i Japan, i flera länder, massor. Jag spelar också, jag gör musikaler här i Stockholm också varje år. Jag skulle vilja spela större musikaler på större scener, vet du. Bara allt mer och större.
Ja, det är kanon det.
Ja.
Lost, The Extended Cut är ju ute.
Ja.
Ja, kan inte du berätta lite grann om vad temat på albumet är?
Absolut. Det här albumet, ja, det heter Lost. Då kan man kanske lite från det. Men jag skulle vilja säga att det kanske, hela albumet representerar my 20s, som man kan säga. För de här låtarna, de är gjorda över, väldigt spridda över många år. Men jag kände när jag valde ut dem att om 20 år när jag pratar om min karriär, så här, vilka låtar vill jag att ska vara med på mitt debutalbum? Och då var jag så här, de här. Så att själva albumet, det handlar om allt från mina tankar och känslor, liksom överlag i mitt brand väldigt. Så här, det är mycket känslor, det är mycket energi, det är ärliga texter. Så det handlar allt om att liksom hitta mig själv och så här, men det kan också handla om olika erfarenheter, som när jag blev jättekär så att jag blev typ rädd, för då insåg jag att då kan man också bli sårad och så vill jag typ run. Och mycket så här feministiska texter kanske, om att vi leva kvinna i ett, som kvinna i ett patriarkat, och bara allt som vi får stå ut med. Det var ju också min debutsingel, handlade om det också, bye. Liksom det handlar om att folk kommer att tafsa på dig i klubben och man är så här, bye. Så det är en blandning egentligen, och representerar väldigt mitt sökande i mitt sound, som jag känner nu att jag har hittat. Men det har kommit liksom i processen också. Så jag är väldigt stolt över det ändå.
Kan du se liksom ditt album som en slags tidskapsel? Typ om du tittar tillbaka på någon viss låt, så kanske det växer något minne eller någonting. Kan det vara så?
Absolut.
Har du något favoritminne, något så här, någonting som du kopplar till någonting? Kanske någonting i studion eller...
Ja, jag tänker spontant på första gången jag hörde mastern på In the Summer, som är en av mina låtar som får, som har fått en störst publik, eller hur ska man säga, folk älskar den på mina gig.
Ja, jag älskar den också.
Ja, den är härlig. Och då minns jag satt på tunnelbanan här i Stockholm, och så hade jag fått ett mail då, här är mastern, och så lyssnade jag på den. Och så typ började jag så här, blev helt tårögd. För att jag bara kände liksom, det här är mitt sound. Det här är dit jag vill. För att jag var fortfarande liksom, det kändes som att alla mina låtar lät olika. Jag visste inte riktigt hur man ska, vilket håll det ska åt. Och jag blev helt tårögd och bara så här, det är det här jag vill göra. Och den har just liksom, den har soundet, den har energin. De som har varit på mina live gigs vet att det slutar alltid med att vi alla bara hoppar och skriker och dansar, och den låten är perfekt för det. Och den betyder nog mest på grund av det, för att den är verkligen, jag minns att det bara, när det bara klaffar. Jag kände det när jag hörde den mastern första gången, bara fuck, det här är så rätt. Det här är jag.
Så kan jag känna ibland när jag lyssnar på mina poddavsnitt. Om jag har lyssnat på ett gammalt, för jag nu har hållit på sedan 2019 med att släppa avsnitt, men ibland så kan jag lyssna på något gammalt avsnitt, och sen så kanske det växt typ någon konversation i avsnittet som jag inte har tänkt på jättelång tid. Det är ett fantastiskt liksom minne. Man blir så glad och sånt.
Ja. Får du då också att du känner det här, man hamnar exakt i samma känsla?
Ja,
och så
absolut.
Här.
Det är en sån himla cool känsla som jag önskar att man kunde ta vara på mycket mer.
Ja.
Ja. Och Jag har ju ett minne till In the Summer.
Jaha,
faktiskt, som berätta. Är så himla kul. Nej, men jag har ju pluggat på folkhögskola. Mm. Jag är 24, men när jag gick sista året på gymnasiet då blev det ju pandemi.
Ja.
Och jag har ju lite problem med matte. Det var ju inte direkt mitt starkaste kort där. Och då behövde jag extra stöd i det. Men det gick ju inte på Zoom. Mm. För då bara skenade jag iväg. Och då har jag ju pluggat upp mina mattekurser då, så jag ska kunna söka till det jag vill och bli. Yeah. Liksom. Men där så har den låten då funnits med. När jag har liksom haft det lite stressigt. När jag liksom har pluggat matte. För man blir så hyped up. Liksom, att man bara känner att men nu fixar jag det här. Så jag kommer ihåg att det var innan ett algebra-prov. Mm. Och jag kände mig lite så här, nu är jag är 24 och jag borde egentligen ha gjort det på gymnasiet. Mm. Du vet, man får den där känslan. Ja. Liksom. Mm. Men nu kände jag liksom att nu bara tar jag det som det är. Och jag hade lite break innan det här provet. Då, och så bara lyssnade jag sönder på den och för att få den här hypen.
Wow.
Liksom. Och så gick det jättebra, jag blev godkänd på direkten. Så det känns bra att den låten liksom har hjälpt mig känna rätt känsla, liksom, få upp den här konferensen.
Gud, vad goals att du berättar det här.
Och jag vill säga det till, för ibland så har vissa hört av sig till mig som kanske, som lyssnar på podden, som kanske har sagt liksom, men jag pluggar i komvux just nu för att bli av med den här kursen och sådär. Och jag känner att det här är någonting jag borde ha gjort för flera år sedan, så, men man kan inte tänka så, för nu gör man ju det nu och man vill ju bara bli av med det.
Ja.
Så att man kan bli behörig till att söka till liksom högre studier och göra vad man vill i framtiden. Så det är ju better late than never.
Ja, gud ja. Antingen är man 24 eller så är man 28 eller 32. För att om du ändå vill få det gjort, så varför inte när du är 24?
Ja, precis.
För att sen blir du bara äldre.
Absolut. Och det är bara att göra det. Jättemånga gör det liksom. Gud.
Jag tror vi är många som har problem med det här. Man tänker på ålder.
Precis.
Och så här, gud, jag borde ha gjort det här och det här och det här. Och speciellt när man har i sin bekantskapskrets folk som går andra vägar. Då kan jag tycka det är sjukt jobbigt ibland. För jag börjar jämföra mig. Mm. Bara, den här gick jag ju i skolan med. Och den gör det här nu. Varför gör jag det här? Eller det här och det här. Mm. Och jag vill bara lyfta det också. För jag tror att många känner så.
Ja, absolut. Vi är så åldersfixerade i vårt samhälle.
Ja.
Och vi jämför ju oss, som du säger, med andra människor. Jag borde ha gjort det här. Men alltså, allas historia är annorlunda.
Ja, och... Gud, det blir så dumt också, för sen försöker jag aktivt säga till mig själv bara, följ din egen väg, koncentrera dig på dig själv, men det är inte så jävla lätt.
Nej, det är inte.
Fast man behöver försöka lugna sig, men man får bara vänta ut det. Jag har faktiskt en tacksamhetsdagbok också som jag skriver
i.
Och där brukar jag också skriva ibland lite mer känslor och tankar, och då kan jag skriva ner det här, och bara att jag skriver ner det gör att det lättar så här. Mm. Okej, då kan vi gå vidare.
Ja, ventilera lite grann.
Ja.
Det är jättebra.
Och speciellt just när man skriver det, att då blir det lite mer reflekterande.
Mm.
För om jag säger det till en kompis, då blir det också mycket gnäll. För att då kanske den också fastnar i det. Och så sitter vi och gnäller bara i 20 minuter med varann.
Ja,
istället för att på riktigt reflektera och sen bara lämna det.
Mm. Det är ett lifehack.
Ja, precis. Verkligen.
Och vi är tillbaka. Det var In the Summer. Och jag tänker att vi kan prata lite mer om albumet. Har du någon favorit, en annan favorit som du liksom, wow, jag kan inte fatta att det här är med på albumet. Det här liksom är en favorit hos mig eller en favorit hos dina lyssnare.
Ja, då tänker jag direkt på en låt som heter, eller jag har två.
Ja, okej.
Okay. Jag kan säga, en heter What Is It Like? Och den handlar om... Det är liksom massa så här, what is it like to go home at night without your keys in your hand, ready to fight. Det handlar om det här kvinnliga perspektivet eller minoritetsperspektivet i en värld där det finns översittare som kanske inte fattar hur det är att vara minoritet eller kvinna i vårt samhälle. Och jag bara, det är så här en rage-låt helt enkelt. Och den betyder jättemycket för att... Och till att börja med, jag hade en releasefest när den skulle släppas. Och ännu två veckor innan releasefesten så kunde jag inte sjunga den utan att börja gråta.
Mm.
För att det var så... Jag har verkligen vält ner alla mina känslor i den från hela mitt hjärta. Och jag bara höll på att liksom riva min replokal och bara, herregud, varför har jag bokat den här jävla releasefesten? Jag kan inte ens sjunga den. Bara, fick panik. Men sen skärpte jag mig och så löste jag det. Jag sjöng den tills jag blev liksom lite detached. Så att jag kan sjunga den med känsla, men utan att tappa det helt. Och den kan man lyssna på, den är väldigt tydlig vad den handlar om. Den betyder jättemycket. Och jag hade även i samband med det släppet lite samarbete, en insamling till en NGO som heter Kvinna till Kvinna. Mm. Som hjälper kvinnor världen om. Så då fick folk också swisha lite dit så att jag hjälpte dem.
Vad bra.
I samband med det. Låt nummer två som jag tänker på. Mm. Den heter I Do It For Me. Och den är viktig för mig på grund av att det är den första som jag kom ut i en finskspråkig publik med. För att jag har blivit spelad på radio i Finland flera år redan. Men bara på de svenskspråkiga kanalerna i Finland. Men då hördes en stor finsk kanal av sig till mig. Att hej, vi vill ha din låt. Du måste skicka den. Och jag har inte ens hört av mig till dem.
Nej.
Och det var så jävla coolt.
Ja.
För att det var så här, wow, okej. Okay. Det kändes lite så här, nu hände det. Och jag kom in, den kom in på massa så här stora Spotify- spellistor så här, Finland indie music eller Rock is not dead Finland och New Music Friday och allt sånt här. Jag bara, what the fuck händer? Och oh, det var så coolt. Så den betyder jättemycket för mig, för den öppnade dörrar och dörrar till ny publik helt enkelt.
Ja.
Och det var coolt.
Absolut, men det måste vara ett massa tankar som gick under den perioden liksom. Hur gjorde du för att separera det, bara för att få lite struktur? Vad tänkte du liksom, så här, hur ska jag calm the situation down?
Ja.
Vill du bara liksom leva i kaoset av att allting var så häftigt?
Ja, det var lite, jag tog ju ut mycket på sociala medier. gjorde en massa klipp, vad fan händer? Och visade liksom saker som händer. Och bara levde i det och försökte prata om det med andra. Men också bara känna att fan, du har jobbat för det här, att du förtjänar det, fast det liksom på samma gång är det också lite konstigt, för att det är inte som förr i tiden att du har ett album i handen och nu ser du någon annan ha det i handen, utan allt är bara, det är bara i luften och det är inget konkret.
Nej.
Så det tycker jag det är lite svårt att greppa då också, att vad är det på riktigt som händer, men ja, på något sätt så gick det, bara flöt mig på något sätt.
Det påminner om, jag har ju börjat med, nu kanske jag är lite tjat det här, men jag, när jag började med stand-up i höstas, det var ju för att min mamma hade sett en workshop i Vällingby där vi bor. Det var 2 veckor innan vi flyttade dit. Hon hade då sett på Facebook att Stockholms Stadsmission, de hade en välgörenhetsworkshop som man donerade ett minibelopp på 100, så kunde man vara med i en liten kort workshop i hur stand-up funkar. Och min mamma, hon bara, nu Gustav, nu gör du det här liksom.
Åh, vad kul.
Och jag bara, nej, jag vill inte göra det. Det känns lite obehagligt liksom. Hon bara, men nu gör du det. Nu gör du det, du kommer tacka mig sen. Och det ledde mig in till mitt första gig då, där jag fick värma upp för Magnus Bettner.
Det är ett bra första gig. What the fuck.
Verkligen.
Okay.
Så det var då i slutet av den kvällen då, för att kurserna som, alltså, under workshopen så fick vi ju som var deltagare, vi fick hjälp av en professionell komiker att skriva en liten rutin på 5 minuter. Och den här rutinen skulle då vara liksom del av opening act för Magnus gig på O'Learys i Vällingby.
Ja.
Så gjorde jag det och det gick bra.
Fan vad kul, grattis!
Ja, tack!
Modigt.
Ja, men det kändes jätteroligt. Och det kändes som att min hjärna bara går på autopilot när jag är på scen.
Ja.
Så slipper jag tror att det är en överlevnadstaktik.
Ja.
Liksom. Att man bara inte märker av att man är där förrän man har gått av scenen.
Ja. Det är enda sättet att överleva.
Ja, men det är jättekul ändå. Jag njuter verkligen av att stå på den här scenen. Och
en fråga på dig då. Blir det också så här att efteråt, att du inte minns vad som hände på scenen?
Ja, faktiskt, ibland så har det varit så, för nu har jag gjort lite fler gigs under våren.
Att det blir typ lite blackout på något
sätt. Blir blackout, det blir det verkligen. Eller så ibland så slutar blackouten mitt när jag är på scen. Så det kan vara liksom att jag inte kommer ihåg någonting från första halvan. Och sen bara, wow, nu står jag på scenen och pratar. Och jag hör mig själv prata, men liksom, jag vet inte vad jag säger.
Alltså det är så roligt.
Ja, det är helt sjukt det. Men det är ändå kul att kunna få folk att skratta och så. Det är jättemånga som tror att stand-up är improviserat, men det är ju inte alls, utan det är ju, allting är ju planerat i det minsta detalj. Och jag är så tacksam att jag gick en workshop i det först, så inte jag bara gav mig in i det. Mm. För att det är jätteviktigt att få andra perspektiv på vad andra tycker är roligt. Liksom. Mm. Och att kunna få, få hjälp av en etablerad komiker som kunde gå igenom mitt material innan.
Wow.
Det är fantastiskt. Jag fick ju vara headliner för första gången på Big Ben
här. Snyggt. I Stockholm.
På midsommarafton var det.
Ja.
För att jag gillar inte det här med jättestora tillställningar med familjen och sådär. Ja. För jag har ju lite social ångest.
Mm.
Och då tänkte jag, nej men då kan jag väl fira midsommar med en publik på Big Ben då. Mm. Vilket också var en
sån. Ännu fler personer.
Ja, men då står jag på en scen som var lite avskämmat. Så var det också en mindre publik för att folk liksom var ute med,
ja,
med sin familj. Så här, men det var ju kul, det var ett jättemysigt gig.
Din karriär går bara uppåt direkt.
Det går uppåt. Och jag blev förfrågad att... av Stockholm Pride att få gigga.
Ja.
I Pride Park.
Åh, vad roligt. Ja, gör det.
Ja, precis. Så nyheterna gick ut igår om det på Stockholm Pride.
Jag tror jag såg det faktiskt.
Ja, precis. Mm. Och jag kände direkt då igår, vad har jag gett mig in på?
Ja.
Men jag kände att det kommer gå bra, för jag har ju redan ett material som funkar.
Ja.
Och så får jag prova något nytt skämt till slutet också, vilket blir kul.
Ja,
vi får se hur det går.
Så jag är så imponerad av stand-up. Jag tycker att det är liksom det värsta av det värsta som man utsätter sig
Jaha.
För. Liksom, eller alltså få folk att skratta på beställning. Mm. Mm. Det är svårt.
Det är svårt. Och då, ibland så är det inte så att alla skämt blir en hit. Och då kan man ta det som feedback till nästa gång.
Ja.
Okej, kanske inte så många skrattar åt det här skämtet. Ja, men då exa är det till nästa gång. Liksom, ja. Bara ersätta det med något annat. Så det är, man får ju inte se det liksom som att man har misslyckats. Som någon kanske inte skrattar eller någonting. Utan då vet man, då har man det som feedback för det skämtet till nästa gång.
Absolut.
Men jag tycker det du gör är så läskigt. Ja, men alltså det känns liksom så himla coolt att liksom vara artist och liksom uppträda med liksom egen musik och sådär. Men inte det, hur var det i början? Liksom? För du har ju dina erfarenheter och har gjort det väldigt länge. Men kan du komma ihåg liksom hur det var i början?
Ja, jag skulle vilja säga att det är en aktiv process egentligen hela tiden.
Mm.
Att om jag giggar ofta och mycket, då känns det lugnt. Men om jag har haft ett längre uppehåll, då är det läskigt igen.
Ja.
För jag tror att det är någonting som är helt biologiskt, onaturligt, att du ska ställa dig framför en grupp och bli dömd, liksom, dömd nu då inom situationstecken. för att det är läskigt och man får så här fysiska symptom, men på samma gång är jag också väldigt att när jag väl kör, jag får en sån adrenalinboost av det, alltså jag blir hög på det.
Mm.
Så att det är liksom, det är den bästa känslan som jag vet. Och jag är beroende av den. Jag vill ha den här high hela tiden. Och jag får den av att stå på scen. Men med det sagt kan det också vara läskigt innan. Och just under samma dag, då vill jag oftast inte att ingen ska liksom störa mig eller fråga mig jättemycket frågor. Liksom, vad tror du om nästa vecka? Vad ska vi säga? Nej, idag är det gick då. Idag behöver jag inte ställa frågor, utan jag ska bara, jag känner att jag vill hamna i min zone liksom. Och som vi pratade om innan också, att man behöver ganska stort ego för att ställa sig där på scen, så det handlar om att liksom typ blåsa upp mitt ego jättemycket precis innan, så att man vågar och vågar köra all in, för det är ingen som vill se liksom, om någon är osäker på scen, då blir publiken också osäker.
Precis.
Så det viktiga är att visa, det här är en trygg plats, här är jag. Och då blir publiken också trygg.
Mm.
Och därför, jag är jätte så här, psykar mig mentalt liksom. Nu kör vi, det här kan du. Lalala.
Ja, precis.
Och då blir det ju bra.
Ja, absolut. Och som du säger, alltså, den energi du ger på scen, det är den publiken får.
Verkligen.
Det är mycket mer liksom, att hitta den rätta känslan.
100%.
Ja.
Och publiken också tillbaks.
Absolut.
Man får ju en helt annan känsla. Om det är 300 pers eller om det är 10.
Mm.
Eller egentligen, om det är 300 pers som sitter och inte gör någonting alls, så kan det faktiskt vara bättre med 10. Ja. Om de hoppar och dansar och sjunger med.
Precis. Så det handlar inte om the size, utan mer liksom om den
energi,
känslan. Ja, den energi. Ja, precis.
Har du märkt av det när du har varit på scen?
Ja, så himla mycket. Nej, men när jag var i Haninge för några månader sedan och gjorde stand-up, då var det kanske 70 personer i publiken.
Ja.
Och,
mycket?
Ja, det är mycket. Det är så det är kul. Men däremot så var det ett gäng fulla 50-åringar liksom, som var liksom, som försökte bryta mig eller någonting. Och jag har ju pluggat teater när jag var liten liksom, och jag tycker att det har verkligen hjälpt mig. Dels liksom med det tekniska, att lära sig repliker ganska fort. Men också scenvana. Men även att improvisera. Så då vet jag ju liksom ifall jag har en häcklare vad jag ska göra. Jag ignorerar det. Och är det inte så, då får jag dra fram det här kortet bara, ja, tyst i klassen eller någonting.
Ja,
eller
jättebra.
Någonting sånt där.
Och då skrattar de.
Ja, precis. Eller någonting har jag sagt liksom, ah, nu vet jag hur min kompis Jenny som är gymnasielärare på Södra Latin har det.
Oj!
Eller någonting sånt där.
Jättebra. Det känns som att som stand-upare också, de brukar vara ganska in the moment, att man, de kan slänga lite kommentarer till vad som händer i rummet.
Precis.
Så ni måste vara beredda att gå från manus också, ni är väldigt aktiva där.
Ja, precis. Så det gäller att hitta rätt plats. Och sen får det bara gå som det går.
Mm.
Alla gig måste ju inte vara perfekta, men bara att man har kul och att publiken har det kul också. Och är en trygg miljö och så.
Verkligen, och bara hålla upp vanan.
Mm.
Egentligen, det är de giggen med liksom den mest inaktiva publiken och få personer som är de som tränar dig hårdast. För att man ger så mycket energi och man ger och ger och man får ingen tillbaka, men man bara ger. Det är jätte liksom tuff mental träning. Jag ser det som, det här är mina hundår. De gångerna det känns som att det är, jag vill inte säga dåligt gig, men liksom ett kanske lite mindre hypat gig så här.
Mm.
Men då känner jag bara, ja men det här var one more, on to the next. Allting är bara träning.
Ibland så kan man ju ha en väldigt svårflörtad publik. Ibland så har man en väldigt så här, lättflörtad publik. Mm. Så det är väldigt olika beroende på vad det är för kultur i just på den lokalen.
Mm.
Men också i det området man är i.
Verkligen.
Men ibland när jag har känt att nu har jag bara gjort 3 gigs hittills där.
Stora Pride, gig i och för sig.
Ja, precis.
Öppnade för Magnus Bettner.
Första gången, andra gången var det Haninge, headliner på Big Ben, och nu var det Stockholm Pride.
Alltså det är bra, bra gig.
Ja, så det är ganska sjukt. Men, ja, men ibland,
väldigt sjukt, bra
jobbat. Tack, men typ ibland så, som det var på Big Ben då, så kände jag att okej, den här publiken, jättebra energi, men de verkar lite skygga lite grann.
Ja, de är blyga. Ja, så lite svensk
så
publik.
Precis, verkligen så. Och det hade inte jag varit jättevan vid tidigare. Och då tänkte jag, men nu gör jag det bästa, liksom, se till att de har det bra. Och så tänkte jag, okej, det här kanske inte gick jättebra, det här gigget. Jag hade med min mamma som var lite kamerakvinna och filmade lite grann.
Content.
Så, precis. Och då har vi lite grann som en ny tradition att efter mina gigs så går vi till någon restaurang i närheten och käkar någonting, käkar middag eller någonting.
Ja, vad fint.
Ja, och sen så var det en tjej som kom fram till oss och bara, jag såg ditt gig och jag tyckte du var så modig liksom. Och det är såna där grejer.
Oh,
då, ja, då kändes det lite grann som att okej, då har jag gjort ett bättre jobb än vad jag tänkte, för ibland så kanske, för ibland så när man är blyg kanske i publiken så kanske man inte säger det liksom direkt till någon efteråt som har varit gått på scen liksom, att när det är slut bara, det här gillade jag eller någonting så här, det kanske är någonting någon vill ta privat med någon liksom.
Wow.
Också.
Ja.
Så det handlar ju också mycket om att man kanske har gjort bättre ifrån sig än vad man hade trott.
Gud, vad häftigt. Absolut. Det får mig att tänka på, när jag gick i högstadiet så gick jag på, det hette så här, musiklinjen som har extra mycket musik. Och sen hade vi alltid en konsert i slutet av varje termin. Och då stod jag sjöng då inför 350 högstadieelever, tonåringar som sitter liksom med armarna i kors och halv ligger på stolen och ser sura ut. Och sen efter konsert, liksom du får noll verkligen. Men efter konserten så bara, wow vad bra det var, ni var så duktiga, bla bla bla. Och så att det är liksom, jag tror det är någonting i det här nordiska också, att man sitter liksom med armarna i kors, men det är ofta för att de lyssnar och koncentrerar sig, och då ser de typ lite sura ut och stela ut, men det är så de lyssnar, för att de vill verkligen ta in det. Så jag väljer att tänka på det och tänka det så. Nu lyssnar de, när det känns som att de inte är med.
Verkligen. Och, ja, men som du säger, det är nog det här nordiska i det. För när man märker liksom utomlands att när det kommer till konserter att folk liksom så här skriksjunger med och så. Det var ju någon så här TikTok-trend eller någonting där det var, och det var något viralt ljud eller var något för Sabrina Carpenter när hon skulle få en espresso, så var det någon som skrek det i bakgrunden falskt. Och det ljudet blev väldigt populärt liksom. Det skulle ju inte direkt ske här att någon så här falsk sjunger liksom. Så det har ju lite så här olika kultur antar jag. Sen så det bryter lite mot publiketikett då, men
oh gud, jag var med en av mina bästa barndomsvänner och kollade på Christina Aguilera i Finland en gång. Jag vet, hon är bäst. Och vi var så jävla hypade. Vi hade sett listen klar innan. Vi kunde alla låtar. Och så bara skrek, sjöng vi alla låtar. Nu kommer den här! Och då hör man bredvid. Vi hoppar ju, du vet, du kan tänka dig. Och då hör man bredvid oss. Är det någon som är så här, kolla på dem där. Fy fan vad fulla de är. Typ så här, nej, vi var inte så jättefulla. Nej. Utan vi bara var jättehypade. För att vi fick se liksom våran idol.
Precis.
Så, mer sånt tycker jag. Mer hype till den nordiska publiken.
Det behövs verkligen. Ja. Men vi pratade ju om Bye.
Ja.
Lite grann, det var en debutsingel.
Precis.
Och vi pratade ju innan, när vi planerade den här intervjun, att du berättade att den äntligen fick se ett hem.
Mm.
Kan du berätta lite vad du menar med det?
Ja, precis. Jag kände att den var lite ensam där på Spotify. Det var just den här låten som jag bara släppte för att jag bara kände att någonting måste hända nu. Nu ska jag släppa en låt.
Mm.
Och sen efter det då släppte jag en EP som var väldigt så här ett paket tillsammans. Och sen släppte jag ett singlar och så samlade jag dem till ett album. Och sen hade den här debutsingeln bara lämnat där. Och jag kände bara att den var ensam. Och därför ville jag att den skulle vara med på den här extended cut version då. Så att den fick vara med på den här Lost. Så jag har med den där faktiskt som bonus track.
Mm.
För att ändå det är en del av mig, det är mitt debutalbum. Det känns ju som att det är då man kommer ut, eller vad ska man säga, liksom rent teoretiskt. Och då kände jag att den passar jättebra där, den förtjänar ett hem och den ska med där helt enkelt. Den representerar också liksom hela min början på det här Abela-projektet.
Känner du att nu när The Extended Cut av Lost är ute, att det här är en era du nu låter vara in the past, eller liksom, är du redo att gå in i en ny era?
Ja.
Eller kommer Lost-eran att det finnas där liksom i bakgrunden som du kan ta fram, eller hur känner du?
Just nu känns det som att när jag släppte nu den här extended cut version, så känns det liksom att nu stänger det här kapitlet. För jag har hållit på med det ändå några år, jag har giggat jättemycket med de här låtarna både i Sverige och Finland, och nu känner jag bara att nu, vissa av de här låtarna, de har ändå några år på nacken. Att nu vill jag visa vad jag gör just nu. Mm. För att jag skriver ju också hela tiden parallellt med allt det andra som händer. Att oftast, som säkert många andra artister också gör, att när man släpper, då håller man egentligen på med någonting annat i bakgrunden. Mm. Men då släpper man för att det är official release.
Ja,
men jag skriver egentligen på något annat, för att det här var redan någon månad sedan. Att det är ju sällan som man lägger ut det precis i stunden, för att det är så mycket som ska planeras och det är bilder och allt möjligt, sociala medier och sånt. Så ja, I'm so ready. Jag är så taggad på att göra nytt material.
Ja, har du någonting sådär, någon tidbit du skulle kunna dela, någonting du jobbar på?
Vadå?
Typ någon tidbit, du vet tidbit?
Nej!
det är slang för liksom så här secret, eller typ någonting, någon fakta liksom. Typ, det är liksom en slang för fakta liksom, så här, som spilling the tea eller någonting.
Mm-hmm. Spill the tea. Ja, det har jag.
Ja.
Det här, jag är ett stort fan av manifesting.
Mm.
Varje år, när jag byter år, nyår, så fyller jag i ett sådant dokument som man kan hitta på nätet. Så reflekterar jag mitt föregående år och så gör jag en plan för nästa år. Mm. Och där har jag skrivit i året, så har jag skrivit på hösten ska släppa en EP. Och det har inte funnits liksom någon praktisk plan till det här, utan jag har bara liksom tänkt, ja, det blir sen. För nu ska jag hålla på med det här extended cut, jag har inte tid just nu. Och sen har jag bara gått runt och sagt det här till folk, jag släpper en EP på hösten.
Ja.
Liksom utan någonting. Och en sak har lett till en annan som har lett till en annan. Och nu har jag faktiskt, det här är inte berättat för någon. Nu har jag faktiskt förra veckan signat med en producent att vi ska göra ett album.
Oj, grattis.
Ja, tack. Så det kommer bli längre till och med. Så jag är så himla taggad på det här, för att det kommer ny musik och jag har hittat någon som tro på mig. Och den största skillnaden här då från innan är att innan hade det varit mycket song by song. Att hej, ska vi skriva en låt tillsammans? Hej, ska vi skriva en låt tillsammans? Eller vill du prata min låt? Och så har jag bara byggt ihop det. Men nu har jag hittat en person som jag kan jobba med. Och vi ska jobba liksom tillsammans som ett paket. Han tror på mig. Han är lika taggad som mig. Och jag är så himla glad för det här. Så att vi kommer släppa redan nu på hösten. Nytt material.
Så spännande.
I know.
Ja. Och då är du välkommen tillbaka som du behöver, när du gör press och sånt.
Absolut.
Ja, det har varit jättekul. Känner du någonting att det är någonting jag borde ha frågat dig? Som du känner liksom så här, varför frågar du inte det här?
Nej, jag tror det är okej.
Men nu börjar vi nästan dras mot slutet på avsnittet här. Innan vi säger hej då, att du kanske kan berätta lite var du finns någonstans online, ifall någon vill följa dig eller så.
Absolut. Jag heter då Abela, A-B-E-L-A. Och på sociala medier kan man hitta mig på abela.official. Jag hittar nog det på de flesta plattformar. Främst Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Music, alla de här. Ni hittar mig där. Jag har till och med en Facebook-sida.
Ja, kanon. Och jag heter ju 17. Det är baserat på mitt mellannamn, Valentin. Z-E-V-E-N-T-I-N-E. Jag finns ju på Instagram och TikTok och Spotify, Facebook, alla de här plattformarna. Så det är bara att säga hej och berätta lite grann vad ni tyckte. Det kan man också göra på om man lyssnar på Spotify eller Apple Podcasts eller Good Pods. Då kan man ju klicka på stjärnorna och ge en liten recension. För det hjälper med algoritmerna och så.
Ja.
Ja, och sen får ni ha det så himla fint. Och är det så att ni vill veta när nästa avsnitt kommer, så kan ni klicka på den här lilla följknappen så dyker det upp i ert flöde. Vill ni tjuvlyssna på nya avsnitt några timmar innan de släpps, så finns det också på min hemsida Artist Alive Plus. Innan vi drar så vill jag bara fråga en sista grej. Har du något så här finlandssvenskt ord du känner liksom att du skulle kunna dela med dig av till mina lyssnare?
Absolut. Jag tänker att vi tar ett ord som heter krimskrams. Och det handlar om massa det om man har på hyllorna, alla så här dekorationsgrejer, alla såna små saker. Tänk en loppis där det är någon liten fågel någonstans, det är någon halsband som ingen använder och det är någon liten skål som inte ryms att sätta någonting alls i. Det är krimskrams. Här. Dekorationer, små prylar som man kan säga till exempel att åh, gud vad mycket krimskrams där på hyllan. Så,
wow.
Det är kul ord.
Så får ni ha det så himla fint, så hörs vi nästa gång. Hej då, hörni!
Hej då, ha det bra!